Oj, hur många det var. Härligt att se er så här i upptakten på en ny termin. Känns gott att få samlas igen tillsammans. Det är någon slags framtidsbild som man ser framför sig, att det så här är det minsta vi ska vara varje söndag. Det finns några platser kvar där uppe, jag ser det, och några här nere. Men det är härligt. Bibelordet för idag, som jag har tuggat på under veckan, är från Bergspredikan. Jag delar det i församlingens ledning i veckan och ska dela det och samtala lite mer omkring det nu. Matteus kapitel 6, vers 5 och 6. Ska vi se om det här. Ja, lite av det. Vet inte om det har att göra. Ja, det funkar. Matteus 6, vers 5 och 6. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare och stäng dörren. Och be sedan din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Den där versen, framförallt den sista versen, har jag tuggat på i veckan. Och en sång kom till mig. Kom till, det kanske var tid. Cornelis Vreeswijk skrev en sång på 60-talet som löd: jag hade en gång en båt med segel och ruff och köl. Det var för länge sedan. Så länge sedan. Hur många minns den? Med tanke på medelåldern så är det många som räcker upp händerna. Och, säger, ja. Och det där, någonting har tog tag i mig i veckan omkring tron och segelbåt. Jag hade en gång en tro med segel och ruff och köl. Det här tänkte jag på, tron omkring en segelbåt. Och det tänkte jag försöka samla några tankar omkring den här förmiddagen. Där segelbåten, eller där seglen på segelbåten, får symbolisera den helige ande. Den helige ande som ger oss kraft, hans vind som blåser och vi, en segelbåt, får fart. Det vet ni ju. Det själva ruffen, båten eller skrovet, vad man säger, är Jesu Kristi kropp. Församlingen, vårt kristna liv, det liv som vi har lagt i Herrens händer, det som syns utåt. Och där kölen, det som är under ytan, det som inte syns, får symbolisera vår personliga relation till Gud. För när jag läste texten som vi läste alldeles nyss ifrån Jesu bergspredikan, så läser vi att Jesus betonar vikten av ett liv tillsammans med Gud enskilt. Han säger, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan din fader om, som är i fördolda. Då ska din fader som ser i fördolda belöna mig. Och vi pratar ofta i våra gudstjänster om seglen, om helige ande som vi ska fyllas av. Och vi pratar om församlingen, om gemenskapen med Jesus. Men idag ska jag fokusera på det som inte syns. Kölen. Hur viktig den är i det kristna livet. Och nu ska jag ge mig in på något som jag inte är expert på, långt ifrån. Jag ska försöka förklara hur en köl fungerar. Och jag vet ju, här sitter det massa seglare som vet detta mycket mer än jag. Men jag ska ändå försöka förklara kölens funktion på en segelbåt. Och det kan förklaras, jag som är ingenjör, alltså med hävstångsprincipen eller jämviktsprincipen. Att en segelbåt utsätts ju för en sidokraft när vinden blåser i seglen. Åt ena hållet, förstår ni. Och sen behöver det ha en motvikt åt andra som bromsar upp. Annars så snurrar båten omkull. Cool. Nej, inte hela tiden. Det är inte som en propeller. Det gör den inte. Men den tippar omkull. Det finns en sidokraft som vinden påverkar. Så bör det vara en motvikt åt andra hållet. Det är som en gungbräda. Jag tror att de flesta har gungat gungbräda. Man behöver jämvikt för att det ska bli bra. Och så fungerar en köl på en segelbåt. Och man, enligt dem, det jag tittade snabbt på nätet och sådär, så innebär en familjesegelbåt, så brukar kölvikten, alltså storleken på kölen och vikten på den, var ungefär 60% av totalvikten på hela båten. Så 60% är under ytan, det som är, för att väga upp det där som kraften som seglet behöver ta upp. Och kölen har egentligen två funktioner på en segelbåt. Nu finns det en massa olika kölar, men jag struntar det. Jag tar den som jag tänker på. Jag benämner inte vid namn, för det är säkert fel. Men köl på båt kan ha två uppgifter. Dels så ska den med sin vikt och sin storlek motverka just den här krängningen. Alltså den ska inte slå runt när vinden tar tag i seglet. Och det andra är att den ska minska avdriften. Alltså man kan komma ur kurs när man sätter en kurs någonstans och så blåser det mycket, så kan det, om man dålig köl eller ingen alls egentligen, då tippar den runt. Men den håller åt bättre kurs. Så är det rätt? Jag ska titta någon som har segelbåt. Det är inte man. Ja, det är, oj, jag fick två tummar till och med. Det var inte dåligt. Så att det är de två uppgifterna som kölen har. Om du tänker att vårt liv är en segelbåt. Så för att inte slå runt när det blåser omkring oss, så behöver vi en rejäl köl. Och vi behöver en rejäl köl så att vi inte hamnar ur kurs i våra liv. Att vi, när det blåser runt omkring, så driver vi inte iväg så lätt. Utan det är någonting som riktar upp kursen på vår livssegling. Och då kan man fundera på, vad är det då, den där kölen i livet? Vad är det för någonting? Jag säger att det är relationen till Gud. Och det är det ju. Men jag ska också säga att, här var det, titta vilken fin bild, den skulle jag haft förra gången. Titta, det gick ju jättebra, Mattias. Jag tror den här, fick ni inte se de fina båtarna. Jag skulle säga att kölen är i våra liv, det är vad vi gör när ingen annan ser oss. Därför att kölen på en båt är ju under ytan, den ska man inte se på en båt, det vet ni. Det är inte poängen med köl, man ska inte se den. Därför att det är livet med Gud, det enskilda som Jesus talar om, det sker i det fördolda. Det verkar finnas en poäng med det. Det kanske kan jämföras med att man formar sin karaktär, jag vet inte riktigt, men hur vår tro är i alla fall, när ingen annan ser dig, hur ser den då ut? Hur ser din gudsrelation ut när du är helt ensam? När du stänger din dörr, eller vad du är, beror på hur du bor någonstans, eller när du är ute och är helt ensam. Hur är din gudsrelation då? Ja, men det är lätt att hissa segel när andens vind blåser och sådär. Det är härliga möten. Det är lätt att, i alla fall lättare att dela sin tro i en församling. Så här, att fira gudstjänst, att gå på bönesamlingar, att lovsjunga, att koka kaffe eller fixa mat som de gör här nere idag, eller räkna pengar, eller vad man nu har för uppgift i församlingen. Det är ju det som ser. Det syns både det här andens rörelser och det som sker i offentliga rummet. Men när vi stänger dörren, när ingen annan ser dig, vad du gör för någonting, hur ser din Guds relation ut då? Finns den? Det ska du inte redovisa, för det här ska ju vara fördolda. Det är någon sak mellan dig och Gud. Men vad jag har brottats med i veckan och märkt att det här är, som Jesus betonar detta, så verkar det finnas en poäng att vi måste ha en bra köl i vårt kristna liv. Alltså ett liv tillsammans med Gud som är i det fördolda. Att det inte räcker med det offentliga, det som syns utåt. Det som vi gör tillsammans med andra, både i stora sammanhang och små sammanhang. Därför att Jesus säger ju, när du ber, går du in i din kammare och stäng dörren. Och be sedan fader, din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Det verkar vara riktigt viktigt med en rejäl köl på den där segelbåten. Hur gjorde då Jesus själv? Ja, när vi tittar på hans liv, han betjänade ju människor. Han höll igång, det kan man säga. Man läser om, i alla fall hans aktiva del, de tre sista i hans liv. det som hände innan står det inte så mycket om. I hans födelse står det om. Sen är det ett tomrum i historieböckerna lite grann. Men sen är han aktiv. Han botar sjuka. Han diskuterar livets svåra frågor. Både i stora sammanhang och i små sammanhang. Och i till och med enskilda samtal. Han möter människors behov genom att dela ut mat. Han besöker sörjande människor. Han gick på bröllop, han gick på fest och han åt mat hemma hos folk. Han till och med sa åt Zacchaeus, kom ner, jag vill gästa ditt hem. Och många av oss kan känna igen oss i Jesu engagemang, i hans aktiva liv. Vi som är medlemmar i en församling, vi är aktiva, engagerade, betjänar människor på olika sätt. Unga som gamla. Vi jobbar på second hand eller så fixar vi fika till gudstjänsterna. Vi städar kyrkan eller så sjunger vi lovsång. Eller så sjunger vi på äldreboenden. Besöker sjuka, undervisar i små grupper eller stora grupper. Vi är på bröllop, vi är på begravningar, vi är på fest, vi är på middagar. Vi kämpar på i vårt kristna liv. Och när Jesus kände att det blev mycket, för det kan ju vi känna ibland. Jag vet inte om du känner, men jag möter människor i vår församling emellanåt som är, ja, men det blir mycket. Man hinner inte riktigt med livet på något sätt. Almanackan är full trots att man är pensionär. Det är ingen svar på att då försvinner det. Det blir tomt i almanackan, det vet jag. Jag pratar med dem. Jag är inte där själv, men jag vet dem som är där. Och det fylls på med saker och ting. Vi är aktiva. Men Jesus, hur gjorde han när han kände att ja, men det trycker på? Nu har det varit mycket människor runt omkring. Det händer hela tiden. Han åker och far. Och det, ja, men ni vet, Jesu liv var inte så stilla och lugnt. Det var aktivt hela tiden. Hur gjorde han för att ladda batterierna? För att få inspiration? Hur gjorde Jesus då? Ja, när jag funderade på det i veckan så tänkte jag, så kom jag på att jag hade läst i tidningen Dagen, jag vet inte om ni har den, de hade ett sommarnummer. Där står det så här, om Jesus hade varit i Sverige i år, den här sommaren. Då kunde man läsa så här i Dagen. Sommarsverige är fullt av andliga rastplatser. Stora och små vattenhål där tiotusentals människor samlas under semestermånaderna till konferenser, läger och festivaler. Sommardagen har samlat 21 av dessa livsviktiga platser i vår konferensguide. Och så funderar jag på livsviktiga platser. Är det verkligen konferens? Vilken var Jesu livsviktiga plats? Vad är det för plats han söker upp när han tycker att livet är fullt med saker? Att det poppar på, jag hinner inte med, det är fullt. Han hade ingen namn, men det är fullt med dagarna. Det är folk överallt, jag får prata, jag får inte vara lugnt någonstans. Ja, då åker han på konferens i Jerusalem och sådär. Tillsammans med, nej gör han inte. Nej, Jönsson vet, det gör han inte. Jesus checkar inte in på någon sån här konferens för 10 000 andra troende tillsammans med. Och jag menar inte att konferenser är fel, för de är till jättestor välsignelse, även för mig. Det vet jag, konferenser är bra. Men det Jesus pratar om, det är inte det, den platsen som är den livsviktigaste. Att möta andra kristna i det synliga. Det Jesus gör när han tycker att livet är kämpigt, när det trycker på, då gör han något helt annat. Han söker ensamheten med Gud. När du ber, gå du in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Det verkar som att Jesus säger, utan en riktig köl på din livs segelbåt så kommer du gå under. Jesus sökte kraften i fördolda. Det verkar vara den livsviktigaste platsen för Jesus. Det var i ensamhet med Gud. Och han var ju ändå Guds son, så man kan tycka att han borde ju ha kraft om något. Men han prioriterade ensamheten. Två texter om detta. Matteus 14. Jesus har precis delat ut mat. Han har först undervisat i flera timmar säkerligen. Folket är trötta och hungriga. Och han inser att vi måste ge dem mat också. Så han och lärjungarna hjälps åt och så delar de ut mat. Det står 5000 män plus kvinnor och barn. Så troligtvis 10 000 personer har skett innan detta. Det är en fullspäckad dag. Han är så där. Yes. Och då står det i Matteus 14. Sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön. Medan han skickade hem folket. Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll, tills det blev kväll. Jesus behövde ensamheten. Han stängde inte in sig i något rum så vi stängde dörren, men han var ensam. Det är poängen. Inte att man låser in sig i någon skamvrå, det är inte det som är poängen, utan det är ensamheten med Gud i det fördolda som är poängen. I Lukas 5 och 15-16 står det så här: emellertid spred sig ryktet om honom allt mer och stora skaror samlades för att lyssna på honom och bli botade från sina sjukdomar. Men han hade dragit sig undan till öde trakter för att be. I andra översättningar står det att man drog sig ofta undan i ödemakt för att be. Ja, men här fanns ju massa behov. Människor som ville bli botade, som behövde hjälp. Vad är det för Jesus vi pratar om? Är inte han som botar alla människor? Han säger inte nej till någon. Ja, men det är klart att jag måste vara med i det offentliga. Jag måste ju vara med på det här. För det finns ju behoven är jättestora. Jag måste ju ta det där samtidigt. Jag måste ta det där besöket. Jag måste göra Jesus om någon. Det är människor sökte efter honom för att bli helade, upprättade, befriade. Men vad gör Jesus? Jo, han vet. Om jag ska kunna möta de där behoven så behöver jag en riktig köl i mitt livsbåt. Jag måste ha ensamhet, det avskilda i ensamhet. Där ingen annan är utom jag och Gud. Det är det han säger. Det de beskriver. Och eftersom det står omnämnt i Bibeln så är det ju viktigt. För jag tror ju på att Bibeln säger det är viktigt. Och det står flera gånger. Ja, det måste ju vara extra viktigt. Och det är till och med Jesus säger det. Att vi ska ha ensamheten med Gud. Jesus drog sig undan ofta i ensamhet för att be. Ja, nu har vi förstått att det där, okej, det är viktigt med köl på en segelbåt i våra liv. Det är viktigt med ensamheten med Gud. Hur gör vi då för att få en tyngd i den där kölen? Hur gör man för att få det där fördolda att fungera? Det som ingen annan ser, för det är ju det som är så lätt att strunta i. För det är ingen annan som vet vad som händer där, utom du och Gud. I det offentliga syns det ju om du inte finns där. Det sa en god vän till mig som tyvärr har flyttat hem till Herren. Nej, inte tyvärr, jag har inte sagt att han har flyttat hem till Herren, men det var ju fel. Han har flyttat hem till Herren nu. Han sa att det bästa sättet att synas det är att lysa sin frånvaro. Det var hans. Och det ibland för att han suckade över, för att det var ingen som berömde honom när han var där. Men så fort han var borta någon gång per år, för det hände inte ofta, då var det någon som gnällde på det. Då såg han det. Men alltså, nu tappar jag helt tråden. Nej då. Det finns en poäng med det som sker just i det fördolda. Det här, det finns någonting där som är viktigt. Och hur gör vi då det? Hur ska vi bygga det där? Och då kom vi in på det där, något tråkigt. Det är för att det är samma sätt som det handlar om att man ska bygga en god karaktär. Det handlar om disciplin. Disciplin är inte skoj. Men när jag läste disciplin, det är ju tungt. Och så tänkte jag, vad kommer ordet disciplin ifrån? Ja, då blev det lite roligare faktiskt. Därför att ordet disciplin kommer från latinets disciplina, som betyder uppfostran eller handledning, som i sin tur kommer från ordet discipulus, som betyder lärjunge. Alltså ni som kan engelskan, lärjunge, disciples, som kommer härifrån. Okej. Så att för att få en rejäl köl i mitt liv så måste jag bli en disciple, alltså en lärjunge till Jesus. Och lärjungar till Jesus, de levde nära Jesus. Okej, det är det jag behöver ha. Jag behöver ha ett liv med Jesus kontinuerligt i det fördolda. Om man nu tänker på hur de här beskriver hur stor kölen måste vara på en båt, att det är 60% av båtens totalvikt som är köl, som inte syns. Ska man fundera på hur mycket av vårt kristna liv behöver vara fördolt tillsammans med Herren. Jag vet inte om det är samma procent, så att man, det är en tanke i alla fall. Man kan fundera på hur, jag får inte fundera på mitt eget liv. Hur stor del av mitt kristna liv är i ensamhet med Herren? När ingen annan ser. Är det 60%? Det är ju jättesvårt att mäta. Men jag tror att det för många av oss är den där procenten inte i närheten av 60, utan kanske närmare något annat. Därför att när jag i en annan församling för ett antal år sedan satt med en kollega, pastorskollega i samma församling, så hade vi varit frustrerade över att vi hade mött ett antal församlingsmedlemmar som i andra ordalag ändå hade frågat efter vad som är minimum för ett hälsosamt andligt liv. Alltså, hur långt ifrån Jesus kan jag komma för att ändå kalla mig kristen? Det sa de ju inte rent ut, men det var ungefär så. Hur ofta måste jag, hur mycket måste jag läsa för att ändå ha... När vi egentligen borde fråga något annat, hur nära kan jag komma? Och om vi pratar just i segelbåtstermer och pratar köl, så kan man ju fråga sig, men hur liten köl måste jag ha på min båt utan att det tippar runt? Men hur mycket vikt måste jag ha där under egentligen? Hur stort? Innan det jag driver för långt åt sidan eller tippar runt. Men det är klart att om jag inte låter hissa seglen och den heliga andes ta tag i dem och dra mig iväg någonstans, ja, då behöver jag inte så mycket till köl. Men sen kommer jag inte framåt heller med en segelbåt. Möjligtvis flyter jag med strömmen. Om det är strömt. Är inte det heller, då står jag helt still. Eller så får jag bryggsegla. Det är ju fint. Om man har köpt en dyr segelbåt. Ett liv. Att vara bryggsegla, det är att bara ligga där hela dagen och guppa omkring. Det kommer absolut ingenstans. Det ser ju glassigt ut möjligtvis, men ändå. Det ger ju ingenting. Eller så ger man sig ut utan köl och så får man se var man hamnar, om man går på grund eller om det välter. Nej, för att få en tyngre och bättre köl i våra liv, i våran livssegelbåt, så behöver vi söka Gud i ensamheten, i överlåtelse till honom. I lärjungaskap. Att lära sig mer, läsa Bibeln, vad det nu är för någonting som vi ska göra tillsammans med Gud. För att vara en del av i Kristi kropp, så behöver vi ta ett sånt beslut att vara där, vara en del av det. För om man tänker i det här samma termer som de här vännerna i en annan församling, vilket minimum var, så kan man ju fundera på om Jesus Kristi, vi tror att Bibeln beskriver församlingen som Kristi kropp. Varje del är en läm i honom. Så kan man fundera på hur långt ifrån kroppen kan ett finger vara för att det ska fortfarande vara ett levande finger? Eller hur långt ifrån kan ett öra vara från kroppen innan ändå fungerar som ett öra? Ni förstår logiken. Det finns ingen logik. Det ska ju sitta ihop för att fungera. Och så för att få en bättre köl, så handlar det om att fatta ett beslut i våra liv. Att vara en del av något större. Att vara en del av Jesu Kristi kropp. Församlingen överlåts till Gud. Därför att om vi tar det här beslutet, säger vårt ja till Jesus Kristus, så behöver vi inte, om vi tar ett sånt beslut i förskott. Vi har ju tagit ett sånt beslut, de flesta av oss här. Har du inte gjort det, kan du få göra det i slutet på gudstjänsten. Att följa Jesus. Men då har vi ett sånt beslut som står tryggt i våra liv, då behöver vi inte fundera om vi ska åka på gudstjänst eller inte. Därför att det beslutet har vi tagit redan. Därför att jag vill vara en del av Jesu Kristi kropp. Jag vill vara en del i en församling. Jag har gått med i en församling. Jag låter döpa mig. Det är beslutet redan taget. Det börjar jag inte fundera på varje vecka. Ska jag gå på gudstjänst eller inte? Eller som jag också möter jag hänvisar till en annan församling, det är bäst och så. Där man kan fundera på vem är det som predikar? Eller vem sjunger? Eller vad är det som händer i vår gudstjänst? Det ska avgörande om jag ska gå på gudstjänst eller inte, vara en del av församlingen. Inte att jag har tagit ett beslut att jag vill tillhöra Jesus Kristus och därför går jag på gudstjänst oavsett vad som sker i gudstjänsten. Det är inte avgörande. Det avgörande är mitt beslut att jag vill vara en del av Jesus Kristi kropp här på jorden. En aktiv sådan. Därför att det är det beslutet redan. Då behöver man inte ta beslut om och om igen. Det är ju ungefär, man kan jämföra det beslutet. Nej, jag släpper det. Nej, jag ska inte spena iväg på massa parenteser. Därför att det handlar om ett beslut. Men samma sak gäller det beslutet att ha den här tiden med Gud. Att skapa rutiner, en disciplin, alltså en lärjunge. Disciples, att överlåta sitt liv till en gemenskap. Och Guds relationen behöver också vara i det fördolda. Vi behöver skapa utrymme. Hur det ser ut är upp till dig. Men behöver du skapa en rutin? Kryssa i då i almanackan. I din telefon eller vad du har för någonting som skapar ditt schema. Boka in det på morgonen eller på kvällen. Det är ju vad som funkar för dig. För mig är morgonen mycket bättre än kvällen. Jag är ingen kvällsmänniska, då har mina tankar farit iväg redan till mig. Men på morgonen är mitt. Eller på kontoret. En del vet jag skapar rutinen att man går på toaletten lite längre på toaletten. Det är ingen som ser det. Märker det, man är borta en stund. Många tar ju rökpaus, då kan man ändå gå och be en stund på toaletten. Enskilt. De flesta av oss går ju ändå på toaletten själva. Man kan göra det i bilen. Eller när man cyklar. Eller när man är ute och springer, som många av er gör, vet jag. Att göra saker ensamma, gör det tillsammans med Gud. Men skapa rutin för det. Inte när du känner för det. Eller känner behov av det helt plötsligt. Nej, för oj, nu var det länge sedan. Nej, men skapa rutiner på det. Precis som duger relationer så behöver man ta tid för relationen till Gud. Och gör hellre hitta din egen modell. Eller modell, jo, funktion. Det är för att det är så olika. En tid där du läser Bibeln eller lyssnar på Bibeln kan jag göra om man är ute och springer eller går eller åker bil eller någonting. Man kan lyssna på lovsång, man kan läsa kristen litteratur eller lyssna på kristen litteratur. Man kan spela instrument, man kan, ja, det spelar egentligen ingen roll vad du gör, bara du gör det ensam tillsammans med Gud. Därför att det finns ingen sådär rätt svar på det, att så här gör man, så här ska man göra. Därför att det finns oändligt mycket möjligheter i en personlig överlåtelse till Gud. Så det du hittar din relation i ensamhet med Gud. Det ser inte ut som någon annans. Du behöver hitta din egen modell. Jag tror inte på att det finns en optimal. Så här ska alla göra. Jag har hört en sån predikan. Den var ingen bra. Kan jag säga. Det är en ångest fortfarande över den. Men det är en sak. Jag kan inte säga vilken församling det var. Jag gick inte dit någon mer. Men det är en annan sak. I parentes igen. Det är ju konstigt. Men för att det jag har känt inför i den här veckan i tuggandet på den här versen egentligen från Jesus, det är att jag ser vikten av en rejäl köl i våra liv. Jag sa det till församlingsledningen i veckan, mötes i onsdags, vi började med att be tillsammans och jag delar de här början på de här tankarna som har utvecklats under veckan. Så vi behöver en rejäl köl i våra liv. Jag skulle vilja utmana oss alla här att bygga en bättre, tyngre köl i våra livs segelbåt den här hösten. För jag tror att vi behöver det, både som enskilda och som församling. Att det finns en tyngd i våra liv. Därför jag kände också, finns ett kinesiskt tror jag uttryck som lyder: när förändringens vind blåser bygger en del vindskydd medan andra bygger väderkvarnar. Och om man nu gör om den till den här segelbåtsmodellbilden, så gjorde jag om den så här: när förändringens vind blåser blir en del bryggseglare, medan andra bygger en rejäl köl och möjligtvis lär sig segla också. Det är för att det är det här jag vill. Jag vill inte att församlingen ska bli bryggseglare som ligger stilla och bara guppar och har det mysigt. Det är inte Guds tanke heller. Guds tanke med ditt och mitt liv och som församling är att vi ska vara ute för att rädda andra människor som håller på att gå under. Att vi ska vara där och segla ut. Och för att vår båt ska fungera så behöver du och jag en rejäl köl. Och det är bara upp till dig hur du vet hur tung den är idag. Du vet hur ditt liv ser ut. Du behöver inte redovisa det, absolut inte till mig. Inte någon annan heller. För att det är ett beslut mellan dig och Gud. Hur ditt enskilda liv ser ut. När ingen annan människa ser, bara Gud ser och du vet om hur det här fungerar. Det är för att vi behöver människor som har rejäla kölar och bra båt och goda segel för att det ska fungera. Därför att båten består ju av tre delar. Ni vet ju det. Jag tror det står det på nästa bild där, tror jag. Igen. Nej, det gjorde det inte. I backar tillbaka en gång till. Det synliga. Skrovet. Båtkroppen. Livet som du och jag har lagt i Jesu händer. Ditt och mitt liv. Lämmar i Jesu Kristi kropp. Församlingen. Och så är det synliga också, det seglet. Där andens vind blåser och för oss framåt. Och så det osynliga kölen. Det som inte syns. Det här är ju jätteutmanande och många jag själv läst tänker de här, det är ju, hur ska jag få ordning på det där? För jag tror att många av oss har gjort den här resan och insett att ja, men jag behöver en bättre köl i mitt liv. Jag behöver enskild tid med Gud. Och så har vi kämpat och så har vi misslyckats. Ni som har varit med länge, ni vet, ni har varit där tror jag. Jag i alla fall, jag har varit där. Men då är det tryggt att veta att det finns en Gud som bryr sig om oss. Som att lovat att hjälpa oss i det där. Det är ju inte så att vi ska söka ensamheten för att vara helt själva. Det är ju ensamhet tillsammans med Gud. Eller hur? Och Gud är ju gemenskap, så att man har ju gemenskap fast man är själv. Det där är ju, kan man ju fundera på. I Jeremia 29 så står det: jag vet vilka tankar jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig, säger Herren. Jesus säger att när du ber, så gå in i din kammare, stäng dörren. Och så ber du till din fader som är i fördolda, som ser i fördolda. Och ska han belöna dig. Att söka Gud ensam, vi behöver det. Och jag skulle önska att vi som enskilda och som församling tog ett beslut att göra någonting åt vår köl i våra liv. Skapa plan. Börja inte med att bygga någon jätteköl på en gång. Det behövs små saker, små steg. Därför att börjar man för stort, då går man under ganska snabbt. Men små steg. Och vi gör det tillsammans i en församling. Vi har bröder och systrar här. Vi har den helige ande som är med oss. Vi har Gud med oss. Det kan inte bli bättre förutsättningar. Men det handlar om att du vill. Därför att Gud tvingar sig inte på dig. Han bygger inte automatiskt en köl. Det vore ju fint. Åka in på något konferens. Om vi säger då, och skaffa en ny köl. Det vore ju kanon. Bara plugga in så var allting löst. Det funkar inte så. Det handlar om ett viljebeslut. Vi behöver ge oss varje dag en vana, disciplinerad rutin på att avsätta egen tid med Gud. Jag tror vi ställer oss upp. Så får du där du står fatta ett heligt beslut. Om du vill så är det möjligt att få komma fram till böneplatsen och be tillsammans. Du behöver inte det. Men där du nu står, fundera på hur din köl skulle kunna bli bättre. Vad du skulle kunna ta för heliga beslut som gör att den här rutinen, vanan att söka Gud i ensamhet, i avskildhet, hur det skulle kunna se ut hos dig. Om det är på morgonen, på kvällen, på middagen, om det är på väg hemma eller på väg till jobbet eller var du nu är någonstans, om du är ute och springer i naturen eller simmar, jag har ingen aning. Det vet bara du. Fundera på det, för jag tror att det är en hälsning från Gud att vi behöver en rejäl köl, både som enskilt men också som församling. Inför det som komma skall i framtiden. När andens vind blåser, då gäller det att vi har en köl som håller emot för att vi ska få rätt riktning och vi ska få fart och inte tippa runt och åka på grund. Det finns en hälsning från Gud i det. Nu ber vi. Jesus Kristus, nu ber jag om heliga beslut hos var och en här idag. Du ser vad jag tänker på. Du ser vad var och en här inne tänker på. Vad det är för någonting som behöver rättas till, vad som behöver ta tag i för att den där kölen ska bli rejäl. Kanske till och med som det är i segelbåtsvärlden, att det ska vara 60%.